välkomna till Vilket hästjobb, den väldigt annorlunda hästpodden. Med mig, Malin Hästet.
Och Anna Engström.
Hej Anna. Anna har just satt en glass i halsen.
Åh oh, gud.
Ja, är det en god glass?
Ja, det var väldigt god.
Ja, Anna äter 88 och jag äter nogger.
Ja.
Mm. Och vi är sol idag.
Ja.
Och vi står här i min sadelkammare igen.
Igen.
Mm. Eftersom det är sol ute så har vi stängt det.
Ja, helt logiskt.
Ja, det var sin glass.
Mm. Alltså, jag kan inte riktigt få nog av den här sadelkammaren, kände jag.
Nej,
så jag var tvungen att komma tillbaka.
Mm. Det är väldigt trevligt, tycker jag, att du vill komma tillbaka.
Ja.
Jo, men den är ganska trevlig. Vi pratade ju om alla mina sadlar för förra avsnittet. Hoppas att det var ett uppskattat avsnitt. Så idag tänkte vi gå vidare med...
dessa huvudlag?
Med, ja, träns och huvudlag och sånt.
Och lite bättre grejer.
Mm, precis.
Jag är lite nyfiken på.
Mm. Vi börjar med att äta upp våran glass då.
Ja.
Och det är en bra idé.
Mm.
Mm. Du äter ju upp det.
Jag äter upp min.
Mm. Men jag har ju lite olika väggar här kan man säga. Det är liksom uppdelat i lite olika sektioner. Först här till vänster om dörren. Så är det bruna huvudlag. Och bruna vardagsträns kan man säga. Sådana okay. används dagligdags.
Mm.
Om du följer med bort då. Så allihopa är ju ändå... Jag har ju inga så här vanliga liksom högs... huvudlag,
nej,
eller svenska huvudlag som den vanliga sorten, utan jag har ju mera portugisiska och spanska huvudlag.
Mm.
Och den största skillnaden på ett det här är ett portugisiskt träns.
Mm.
Det är
alla stora spännen.
Ja, liksom. Precis. Dels är det stora spännen. Just det här är ett väldigt klassiskt portugisiskt huvudlag. Det har stora fyrkantiga spännen.
Mm.
Och just det här är i naturfärgat läder.
Mm.
Jag är väldigt förtjust i naturfärgat läder för det får en fin patina med åren.
Ja.
Annars är ju tränsen oftast infärgade.
Just
så allt svart läder är färgat.
Mm.
Så det får liksom ingen patina.
Nej.
Det enda som kan hända med en riktigt gammal svart sadel, det är att den liksom kan tappa färg och då blir den liksom gul, bleknad och grön till och med. Då kan man färga om dem.
Okay.
Ja. Och även bruna träns är ofta infärgade.
Okay.
Men det här är naturfärgat. Så att när jag köpte det här så var det väldigt, väldigt ljust. Här ser du ett som är mycket ljusare.
Mm.
Dock, det här är ett infärgat ljust träns. Så det här kommer aldrig att mörkna. Ett naturfärgat läder mörknar med åren och med smörjningarna.
Liksom.
Mm. Blir djupare i färgen. Så det här var väldigt ljust. Du ser här liksom om jag lyfter på
just det.
Där solen inte har legat på lika mycket, då är det lite ljusare.
Mm. Och det är väldigt snyggt.
Ja.
Alltså, sen är det väldigt, allting är väldigt brett.
Ja, det är ganska breda remmar.
Mm.
Ursäkta att jag smaskar på mig. Men jag tycker
är det bara någonting som är liksom, det tillhör deras liksom kultur eller är det varför?
Nej, jag tror att det är så var det i Sverige det förr stil, också. Liksom. Vi har på andra sidan ett brunt kandar.
Mm.
Ser du, väldigt breda remmar.
Ja.
Platta. Också har också varit naturfärgat från början. Det ser man på tonen av alltså den bruna tonen att det här tränset har varit naturfärgat från början. Det är inget färgmedel i det här tränset i det här lädret.
Nej.
Här ser du också att det är ganska stora spännen, fast de är runda. Här har vi en vanlig nosgrimma, det här är ett kandar. Det här kandaret, om jag lyfter ner det, nu ska du få se, har en präglad stämpel på nosgrimman. Där, ser du?
Åh, Tre Kronor.
Ja, Tre Kronor. Så det här kandaret är från armén.
Mm-hmm. Och vad häftigt.
Ja, det här är nog säkert 100 år gammalt.
Wow, det här var ju riktigt lädret. Det här skojar man inte bort, du.
Nej, superfint läder.
Ja, verkligen.
Så att,
det är inte det man köper på högst.
Nej.
Det är ju, inget ont om dem, men...
Nej, det är ganska bra läder där också.
Väldigt
det finns
stor
inte
skillnad.
Sånt här läder.
Nej.
Ser du, här är det också breda, platta remmar, stora spännen. Så att om man återgår till det portugisiska tränset då, så skulle jag snarare tro att det har med tradition att göra.
Ja.
Det här med det breda. Alltså att det var så förr. Man skar inte allt för tunna grejer för att det skulle hålla ute i fält.
Precis.
Och, den portugisiska ridningen härstammar ju mycket från boskapsarbete.
Mm. Och då det kan ska du vara sitta, rejäla grejer.
Ja, liksom, du kan inte sitta med jättesmala remmar som riskerar att gå av. Liksom.
Nej, för om jag mäter bara med trasporten så är det ju... Alltså nosremmen är ju... Ja, du skulle kunna få in 5 nosremmar på den här, tror jag. Mm. Att det liksom är otroligt, allting är otroligt tunt. Mm. Och det, liksom, det ska vara väldigt sådär...
Men det är roligt att du tar upp travsporten. Mm. För en likhet på det här tränset, det portugisiska tränset, med ett travträns, kontra ett svenskt dressyrträns, om man ska säga så.
Ja.
Det är att det här tränset, precis som ett körträns, har en så kallad stolpnosgrimma.
Mm.
Nosgrimman är en enkel enskild rem som sitter igenom sidstyckena på tränset.
Mm.
Det här får du inte tävla dressyr med.
Nej, för att...
Du får inte ha en sån här nosgrimma. När du tävlar dressyr ska du ha, som på det här tränset, en lös nosgrimma som hänger i en egen rem.
Okej.
Okay. Ja, det här är en vanlig, traditionell nosgrimma som vi använder i Sverige. Då, det, liksom, det går att...
De där
nosgrimman har ett eget nackstycke, så att säga.
Ja, men det finns ju även på transporten.
Ja, ja, det gör det. Men, men de här ska du tävla dressyr. Du får inte ha en stolpnosgrimma. Fördelen... med en stolpnosgrimma som sitter genom sidstyckena på det här sättet, det är att om bettet skulle gå av, och det har jag varit med om, då kan du fortfarande styra hästen. Men om du har en sån nosgrimma som hänger i ett eget sidstycke eller nackstycke, och bettet går av, då hänger sidstyckena på tränset bara och fladdrar, så då kan du liksom inte stanna hästen.
Nej, för,
eller
för...
det är klart om du har en jättelydig häst, men
för i transporten är det lite så att...
det är en säkerhetsgrej helt enkelt.
Det är en säkerhetsgrej. Mm. Antingen så du måste ha nosgrimma. Mm. Den måste gå runt om. Och det var inte så när jag höll på i början.
Nej.
Då räckte det med att den satt liksom från stolpe till stolpe bara över näsan. Det behövde inte gå under.
Nej, okej. Okay.
Men nu har de ju ändrat det. Så nu är det en hel och den ska gå igenom. Eller om du ska köra utan, då måste du ha en kedja på bettet. Ja.
Mm.
Som en säkerhetsgrej.
Ja.
Så det är antingen eller. Mm. Men det är det som är likheten.
Personligen tycker jag att den här nosgrimman är mycket bättre än de här som man har i dressyrtävling.
Ja.
Just för att om det händer något så
det alltid sitter fast. Liksom.
Man behöver absolut inte dra åt den.
Nej.
Jag har ju mina nosgrimmer så löst så att jag knäpper aldrig upp dem.
Nej, precis. Nej. Men, ja.
Jag behöver inte knäppa upp nosgrimmerna för att ta av dem på tränset. Nej. Så löser jag dem. Men jag tycker att det är snyggare. Och jag tycker att det är praktiskt just ifall att det skulle hända något.
Mm.
Sen har vi bredvid, eller vi kan gå tillbaka till det svenska tränset och titta på skillnaden. Nu är det där ett jättegammalt träns, som sagt. Det är över 100 år gammalt. Eller träns, det är ju ett kandar.
Mm.
Om vi jämför betten på de här två.
Ja.
Inte bara skillnaden på nosgrimman, utan även betten. På, kandaret, på det portugisiska tränset så har vi ett tvådelat tränsbett med parerstänger.
Mm.
Så det är alltså pinnar som sitter vinkelrätt mot mundelen, kan man säga.
Varför har man det? Eller varför nöjer man sig inte utan de här? Tänker jag. Eller?
Jag tycker att det här är jättebra för att det kan inte glida igenom munnen.
Okej, är det den enda anledningen?
Ja, det är därför man har dem.
Mm.
På ett vanligt, det är den enda anledningen jag vet i alla fall. Om vi tittar på det här tränsbettet. Här har vi ett tredelat tränsbett med, det här är visserligen D-ringar, men så de har lite sån effekt. Vi ska hitta ett bett med runda ringar då.
Där. Eller det kanske inte var. Men det är i alla fall runda.
Jag har upp så jag orkar inte släcka mig. Här har vi ett vanligt tränsbett, även om det är uråldrigt. Det är ett antikt bett.
Ja.
Där är det runda ringar. Om hästen gapar, om man drar igen tygen, så kan bettet åka igenom munnen.
Mm.
Och det kan ju hända, dels om man hamnar i en situation där hästen kanske blir skrämd och skenar eller något. Och du måste stanna den och ta igen tygen.
Det roliga är att exakt sådana här bett så kör vi ju in unghästarna.
Ja, det är ett väldigt, väldigt tjockt tränsbett.
Ja. Ja, men det är ju inga, varför kör man in då, tänker jag?
Jaha, du menar med runda ringar?
Ja.
Nej, jag tycker att det där är bättre. Jag har alltid bett med parerstänger på unghästar.
Ja.
Möjligen om jag inte skulle ha ett tränsbett med parerstänger, så kan jag tänka mig att ersätta parerstängerna med bettplattor.
Mm.
Du vet, gummiplattor.
Mm. Mm.
För de hindrar också att bettet åker genom munnen.
Mm. Det var lite lustigt, det kommer på nu.
Varför? Ja, för det gör nämligen också så att när jag tar i högertygen, när jag har det här bettet med parerstänger, om jag drar, men om jag tar lite grann i högertygen, då kommer bettet att trycka på vänster sida. Parerstängarna kommer att trycka på vänster sida.
Ja.
Så att det blir lite dubbel effekt. Dels så tar jag i höger mungipa, men jag menar, en ung häst förstår ju inte vad det betyder. Att man tar i höger mungipa, det är helt ologiskt. Däremot så trycker du huvudet åt höger genom att trycka på vänster sida, vilket är mycket mer logiskt för hästen. Att om jag trycker huvudet åt sidan så svänger man. Så att jag tycker att det är mycket bättre. En bettplatta gör ju ungefär lite grann samma sak. Medan ett bett med runda ringar, om du tar i höger tygel, så finns risken att hästen gapar istället.
Det har man varit med om.
Ja, och då kommer bettet liksom, istället för att trycka på sidan av huvudet, glida, så kommer det glida in i munnen i värsta fall. Ja.
Men det var lite spännande när jag kom på att just med inkörningen av...
Så det kan du prova på Miss Moneymaker till exempel.
Det kan vi prova.
Blir i den åldern.
Ja, eller i alla fall ge tips till den personen som ska köra in.
Exakt.
Ja.
Så det tycker jag är bra. Så kan vi gå tillbaka till det här bettet då.
Ja.
Ett annat portugisiskt träns som har lite annan utformning. Det är lite modernt. Oj, nu ramlar jag ner. Lite modernare. Helt annan kvalitet på lädret om du känner. Det här är ett infärgat brunt träns. Det är inte naturfärgat, så det här kommer alltid ha samma bruna färg ungefär.
Okay.
Det har dessutom fodring, både på pannbandet och nosgrimman ser du att det är fodrat i en annan brun ton, en ljusare brun ton. Och sen har det som guldspännen på liksom både nosgrimman och pannbandet. Dekor. Det här tränset får du inte heller tävla med i dressyr i Sverige.
Nej, det sitter också fast. Det...
Dels för att det har den här stolpnosgrimman. Men även om det hade varit en vanlig nosgrimma så får du inte tävla med det, för du får inte ha dekor på nosgrimman.
Nej. Vad är det för konstig bestämmelse?
Ja, det bara är så.
Säger jag som tycker det.
Åtminstone har det alltid varit så förut. Jag är inte helt hundra, för jag är inte helt uppdaterad.
Men pannbandet får man ha?
På pannbandet får du ha dekorationer, förutsatt att det är läder bakom, och det är det ju här. Du får inte ha liksom en liten kedja.
Nej.
Om det inte är en kedja som sitter fast på ett läderparband. Fråga mig inte varför, men så är det. Dressyr är en märklig sport på många sätt och vis. Det finns mycket bra, men det finns också väldigt konstiga regler. Förut var det ju en regel att du måste ha sporrar till exempel. Det tror jag inte att det är längre.
Nej, det kanske inte.
Nej.
Jag är väldigt
hoppas att det inte är så. Ja, men dålig sporrar, på men många, det finns många människor som inte kan använda sporrar, och då blir det jättekonstigt när man måste ha det för att, för att få tävla. Ja. Det här tränset har också då ett tredelat bett istället för det första som var tvådelat.
Varför skulle du rekommendera ett tredelat? Du kanske inte rekommenderar ett tredelat för
alltså det. Jag rekommenderar det som hästen trivs på.
Ja.
Jag har varit...
Men är det för att det rör sig? För att
det rör sig mer. Jag skulle säga så här, nu är inte jag tandläkare eller bettexpert, men min uppfattning är att hästar som är väldigt känsliga i sin tunga, de tycker bättre om ett tvådelat bett. För det tvådelade bettet ger tungfrihet. Eller hur?
Ja.
Ser du?
Ja.
Medan en häst som kanske är väldigt grundig, alltså platt i gommen och trång i munnen. Den kanske hellre vill ha ett tredelat bett. Det ligger lite mer på tungan, men det petar inte upp i gommen.
Nej.
Ett tvådelat bett, när det viker ihop sig så kan det liksom gå upp lite grann i gomtaket.
Ja.
Och vissa hästar tycker att det är obehagligt och vissa tycker att det kittlar. Och, ja, så. Så om jag har en häst som är väldigt... sladd, eller liksom att den håller på mycket med bettet och skramlar
så
mycket.
Vissa kan ju hålla på mycket med tungan.
Ja,
liksom sådär.
Och då tycker jag att det är bättre med tvådelat ofta. Om de är väldigt liksom att de skramlar mycket med bettet, då brukar jag tycka att det är bättre med ett tvådelat bett. Och gärna med parerstänger. För då ligger det också mera still.
Jag tänker direkt unghäst.
Ett bett med lösa ringar, det vi tittade på först, som du sa att ni körde in hästarna på.
Ja.
Tycker jag, det som är fördelen med det här med en ung häst, det är att det är väldigt tjockt och tungt. Så det är väl fördelen.
Det ser väldigt snällt ut i alla fall.
Ja. Nackdelen tycker jag är att när det är lösa ringar så är det mer rörligt. Och det är många unga hästar som blir störda av det. Och att det inte har de här stängerna.
Nej, precis.
Tycker jag. Men vad vad man kan göra med ett sånt här vanligt tvådelat utan parerstänger. Dels kan man ju sätta på bettplattor, men man kan också sätta en rem emellan bettringarna över nosryggen.
Mm.
Förstår du?
Jag fattar.
Ja, så att när du tar då i tyglarna eller tömmarna, då kommer det att bli lite tryck på nosen.
Mm.
Så att du kommer verka mindre i munnen och mer på nosen.
Mm.
Så kan man också smart göra med en unghäst. Ja, det tycker jag är jättesmart.
Det känns lite trevligare.
Jag tycker det också. För unghästar är inte vana att man tar med munnen. Så att man mildrar det så mycket som möjligt.
Ja, jag tänker på speciellt avsnittet med Jörgen S. Eriksson. När han pratade om unghästinkörning.
Ja, precis. Mm. Det tredelade bettet då.
Mm.
Om jag har en häst som är väldigt orolig i munnen. Då vill jag hellre ha ett bett som ligger väldigt still.
Ja.
Och som är så lite ledat som möjligt. Så ett tvådelat bett med parerstänger.
Mm.
Om jag har en häst som biter ihop munnen och liksom är väldigt...
Kniper.
Ja, man kallar det för att den är väldigt tyst i munnen. Och att en häst som är orolig i munnen kan man säga att den pratar mycket.
Mm.
Men en häst som är väldigt tyst i munnen då, och som biter ihop munnen och blir liksom lite stum i munnen. Då tycker jag, personligen, med allt det här är mina personliga erfarenheter. Då tycker jag att det är bättre med ett rörligare bett.
Okay.
Till exempel ett tredelat bett.
Ja. Yeah.
Och kanske till och med lösa bettringar då.
Mm.
Så att man uppmuntrar hästen att röra lite mer på munnen. Att tugga på bettet och liksom så.
Mm.
Jag tycker inte att en häst ska gå och liksom bita ihop och vara väldigt tyst i munnen. Många vill att men hästen ska vara stilla i munnen. Ja, men vad är stilla? Är det för att den liksom håller igen munnen och är liksom orolig för bettet? Eller är den bara väldigt tillfreds?
Mm.
Jag vill att en häst tuggar på bettet och smaskar på bettet. Och saliverar, alltså den skummar i munnen.
Mm.
Och skummar i munnen gör den om den tuggar på ett korrekt sätt. Den ska inte dregla, det ska inte liksom rinna ut fradgar i munnen. Utan den ska ha ett tjockt, vitt läppstift, helt enkelt. Och jag vill att den pratar med mig, med bettet.
Mm.
Om jag kramar tygen, det är jätteviktigt också hur man håller tyglarna. Kommer vi in på allt det här också. när jag rider så håller jag ju tyglarna in från hästens mun, mellan lillfinger och ringfinger. Och upp och ut över pekfingret. Och sen klämmer jag fast tygen med tummen.
Mm.
Så att jag håller tygen mellan tumme och pekfinger.
Ja.
Det är där jag håller fast tygen.
Mm.
Sen pratar jag med hästen med fingrarna. Med, alltså lillfinger, ringfinger, långfinger.
Mm.
Många släpper tummen och så håller de fast tygen med fingrarna.
Mm.
Men då tycker jag att man blir stum i handen. Därför då spänner du handlederna på ett sätt som du inte gör om du håller med tumme och pekfinger. Plus att du kan inte röra på bettet lika försiktigt som om du rör med fingrarna, tycker jag. Nu provar Anna med en tygel. Så om du prövar att först hålla med, ta bort tummen. Stäng handen. Nu drar jag, nu är jag häst.
Ja.
Så håller du där. Då känner du att du blir spänd här i underarmen.
Ja. Ja.
Men om du håller med tumme och pekfinger nu istället. Då kan du ta förhållningarna med fingrarna. Förstår du?
Ja, exakt. Ja, precis. Mm.
Exakt. Om du tar bort tummen. Så håller du så. Då måste du ta förhållning med hela underarmen.
Mm.
Förstår du skillnaden?
Ja, gud ja.
Ja. Så att jag håller med tumme och pekfinger. Och sen rör jag på fingrarna. Hur som helst. Så att när jag då rör på fingrarna och pratar med hästen.
Mm.
Då vill jag att den ska svara genom att tugga på bettet. Den ska inte gapa. Och liksom försöka spotta ut bettet.
Nej.
Utan den ska fint svara genom att röra på munnen.
Mm.
Och då mjuknar jag såklart. För då säger, det är ju vår kommunikation. Det blir som en mobiltelefon.
Mm.
Så att då pratar vi med varandra. Hästen säger, jag har förstått. Och liksom kommunicerar tillbaka i tygen.
Mm.
Och det här tredelade bettet, det har dessutom då D-ringar. Vilket gör att det också är lite parerstångseffekt. Och sen är det ett speciellt... Nu är inte det här ett sprängerbett, men det är en kopia på ett sprängerbett som heter, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är något speciellt liksom med mittdelen på, det är anatomiskt på något sätt.
Ja.
Det är många som tycker om det här bettet, jag gillar det.
Mm. Det bettet har jag sett nästan mest, tror jag.
Ja.
Det tredelade.
Mm. Sen har vi ett annat här längst in.
Ja,
har vi liksom ett tvådelat med parerstänger. Fast här ser
lite
liksom,
mer designat.
Ja, precis. Här ser parerstängerna och själva ringen då som man fäster tyglar.
Som ett bi.
Ett bi?
Eller en geting.
Ja, eller en blomma. En halv blomma,
ja.
Kan man ju säga.
Ja.
Vi tar bilder på de här grejerna också. Så det här är lite mer, det är liksom lite mer designat och lite tjusigt.
Mm, det var väldigt snyggt.
Ja, det här tror jag inte heller du får tävla på i dressyr.
Det här ser jag nu nästan...
Ja, precis. Här är det ett pannband och en... Det här är inte som en nosgrimma. Den sitter... Från pannbandet sitter det liksom ett kryss.
Du har flyttat upp nosgrimman upp till pannbandet. Typ. Ja, men alltså, där skulle du kunna så här flytta ner. Så hade det ju varit en enkel...
Ja, nu är det en dekoration mera. Så det är som ett kryss som sitter från pannbandet och ner över pannan på hästen. Mm. Och så går den och knäpper under hakan. Så att den gör ju ingen effekt överhuvudtaget. Nej, okay. Det är bara en dekoration. Men väldigt snyggt, tycker jag.
Otroligt fint.
Också en naturfärg. Vi fotar sen och lägger ut.
Du har mycket sådana här,
ja, det är precis. Det där är pelam. Olika typer av pelambett.
Mm.
Och pelamet är ju gjort för att man ska rida med ett bett. Men du kan ha två tyglar i det. Alltså, om vi går tillbaka till det här svenska armétränset.
Ja.
Så är det ett kandar. Det har alltså två träns. Nej, två bett.
Två bett.
Ett stångbett. Det här är stångbettet.
Mm.
Stångbettet har en överskänkel.
Ja.
Och en underskänkel. Det är en solid mittdel, alltså oledad.
Mm.
Och just det här stångbettet har en väldigt svag tungfrihet. Väldigt, väldigt svag tungfrihet.
Mm.
Du ser att det är en liten...
Ja, våg eller upp.
Ja, precis. Själva bettet är nästan rakt.
Ja.
Alltså, om det har en stor tungfrihet, då går det liksom uppåt, ser du, som är en båge.
Ja,
så här.
Precis.
Men det här har inte det på ovansidan, utan den är nästan slät på ovansidan. Och sen är tungfriheten mera som infasad i den här stången. Så att över tungan så är själva stångdelen smalare. Så det här är en väldigt snäll stång.
Ja, är det snäll när den ligger närmare tungan än vad den är?
Alltså om den går upp i mitten för mycket. Jag ska ta någon. Här har vi en extrem. Det här är ett antikt stångbett. Här ser du ju en extrem tungfrihet. Det här bettet använder jag inte.
Nej.
Men du ser den här. Dessutom är den smal ner. Tungfriheten har liksom smala spetsar neråt. Eller vad man ska säga.
Mm.
Så att det här är ett väldigt skarpt bett. Men det är väldigt snyggt, så att jag har det på väggen.
Ja.
Och jämför du då med den här så ser du att det här är en väldigt, väldigt svag tungfrihet.
Mm.
Och men om du tar den där så ser du att den här tungfriheten går ju liksom upp i gommen.
I gommen, ja.
Precis. Det gör ju inte den här, utan den är slät upp, så den är väldigt snäll. Sen har den väldigt korta skänklar. Överskänken är ganska normal, som på vilken stång som helst. Men underskänken är väldigt kort.
Mm.
Vilket gör att det blir väldigt lite hävstång.
Mm.
Så på ett stångbett så har man ju en kindkedja.
Ja.
Som sitter under hakan, eller kindkedjegropen. Den ska man spänna så att den sitter, så att man kan få in två fingrar ungefär.
Mm.
Men det viktigaste är att när du sitter på hästen, när du tar i tygen.
Mm.
Då ska du kunna fälla stången i 45 grader.
Okej.
Okay. Här är det rakt, där det bara hänger rakt ner.
Uh-huh.
Om man fäller upp det i 90 grader, då blir det alldeles för skarpt. Då kallas det för att stången faller igenom.
Yeah.
Då har man spänt kindkedjan för löst.
Mm.
Och om man bara kan ta hit, då är det för hårt.
Mm.
Så man ska spänna kindkedjan så att man kan ta stångbettet i 45 grader mot sidstycket.
Och varför rider man på sånt här?
Stångbettet är utformat för att du ska kunna rida enhändigt.
Aha, okej. Okay.
Ett tränsbett är ju ledat.
Ja.
Så att det påverkar, det här som, om vi tar den här som exempel då, som är tvådelad. Den påverkar de olika sidorna i munnen oberoende av varandra.
Mm.
Om du tar i höger tygel så rör sig höger sida av bettet. Om du tar i vänster tygel så rör sig vänster sida av bettet.
Och här har du dubbla då?
Dubbla bett, ja, på kandaret, ja. Precis. Så att de har väldigt olika effekt.
Mm.
Tränsbettet är också utformat för att du ska kunna ställa hästen i nacken.
Mm.
Och lösgöra den i nacken. Medan stångbettet ger mera eftergift i att näsan närmar sig lodplanet.
Ja.
Så att det är lite olika konstruktion. Mm. Mm. Det är också ganska svårt att rida då enhändigt på ett tränsbett.
Ja, det förstår jag.
Ja. Så stångbettet är utformat framförallt för enhandsridning.
Mm. Men du rider ganska mycket på det här, tänker jag, om du utövar VE. Eller?
Ja, fast jag har inte kandar när jag rider VE.
Nej, men jag tänker...
på ett stångbett, när jag rider svårklass VE, då har jag stångbett.
Mm.
Av olika varianter.
Mm.
Och jag tycker mycket om det här då för att det är väldigt snällt. Så det här är ett kandar. Då har man både och.
Ja.
Då har du både bridong, alltså tränsbettet, fast en smalare version. Du ser att det är mycket smalare än det unghästbettet. Ja, fast det är ju långt.
Ja.
Så det är ju inte din pony. Och det ska vara ganska små ringar för att det ska få plats eftersom du har två bett.
Ja.
Och sen har du då stången. Så att du rider med två tyglar.
Mm.
Och traditionellt sett så är kandaret en övergångsbetsling. Alltså, du börjar med tränsbett, sen har du kandar och sen övergår du på blankstång, kallas det. Då har du bara stångbettet.
All right.
Så om vi tittar på alla tavlorna som sitter i min stallgång.
Mm.
har jag en massa så här gamla barockmålningar på stridshästar. Och du ser, du har allihopa stångbett.
Ja.
Och alla ryttarna sitter med tyglarna i en hand.
Ja, stämmer.
Och så har de svärdet i andra handen.
Mm.
Så
det fick jag förklaringen.
Precis, då går vi tillbaka in i sadelkammaren. Där ligger mina hundar, de har somnat. De är söta.
Ja.
Ja. Hur som helst, det är kandaret. Ett pelan.
Ja.
Det är, har samma funktion ungefär som ett kandar.
Okej.
Okay. Om du tittar på det här stångbettet som sitter på kandaret så har det bara en ring här nere.
Ja.
Så du kan bara en tygel. På pelanet, ser du, finns det två ringar. En ring som sitter i själva mundelen och en ring som sitter längst ner på underskänken. Så att, nu är det bara en tygel på just det här tränset, men du kan ha två tyglar på det här.
Okay.
Och då kommer den övre tygeln att ha ungefär samma effekt som bridongtygen på kandaret.
Ah,
ja. Ja, så att det blir en tränsbettsverkan på den övre tygeln på pelanet.
Jag fattar.
Är du med?
Okej, ja.
Och jag tycker att, eller min erfarenhet är att många hästar trivs bättre på pelam än på kandar för det är mindre skrot i munnen.
Jag tänkte precis säga det. Det känns väldigt mycket med
alltså, två. Jättemånga hästar har inga som helst problem med. Men sen finns det de som tycker att det blir för trångt.
Så drar man sig till liksom sitt personliga.
Exakt.
Så här, mycket grej i munnen, inte trivs.
Vissa hästar trivs jättebra med två bett.
Ja.
För att de har inget problem med, alltså det är sådana hästar som tycker att det är, tycker om att liksom ha, pilla med mycket saker. Så.
Mm.
Eller tycker om, ja det är lätt för mig att stå och säga att de tycker om att ha järnskrot i munnen. Det vet jag ju egentligen inte, men de accepterar det snällt i alla fall.
Ja.
Hur som helst, jag tycker att pilla med en väldigt trevlig betsling just för att det är mindre skrot i munnen, helt enkelt. Just det här pelamet är väldigt snällt. Pelam, det är ett spränger. Med mycket tungfrihet men en väldigt mjuk.
Är det det som kallas för spränger?
Nej, spränger är märket.
Aha, okay.
Och just spränger tillverkar, det här är också spränger, du ser att det är gult. Det är en speciell metall som heter aurigan. Jag vet inte vad det är, man får googla. Men den är god. Den ska vara god och bra att ha i munnen. Den är liksom gulaktig. Den ska vara liksom
bra för hästarna.
På något sätt. Och just det här kallas för babypelan för att det är väldigt litet. Det är väldigt lite tungfrihet. Eller väldigt lite skänkel.
Mm.
Nu ska jag plocka fram ett stångbett med väldigt lång skänkel så ska du få se. Ja, men vi kan gå tillbaka till det här då. Nej, vi kan ta det här. Här är ett annat antikt stångbett. Du ser en ganska lång överskänkel om du jämför med det här snälla pelamet.
Ja.
Och dubbelt så lång underskänkel som på det här snälla pelamet. Mm.
Verkligen.
Så det blir väldigt mycket mer hävstång på det här antika bettet.
Det är nästan dubbelt så stort också.
Ja, precis. Mm. Man var extremt känslig i handen. Annars kan du ju liksom knäcka käk. Dels kan du knäcka käk under käken.
Rider du på det här? Nej.
Nej. Nej. Det här är antikt. Det här är för det är snyggt. Jag tycker inte om för långa skänklar.
Nej, okej.
På stångbetten. Jag vill ha väldigt korta skänklar.
Mm.
För jag har känsliga hästar så att jag vill ha väldigt lite utväxling på bettet. Där uppe har vi ett till med ganska lång skänkel. Jag pekar på det. Här.
Just det.
Det här rider jag dock på ibland för att det är snyggt. Liksom, jag har ett show men det får man väl. Jag skulle inte tävla på det. Det är alldeles för lång under skänkel. För att jag skulle vilja tävla på det. Jag vill ha som sagt lite utväxling.
Ja. De är väldigt, otroligt snygga.
Ja, nu är vi uppe, alltså. Det där hänger upp bland showtränsen. Vi kommer till dem. Hur som helst.
Mm.
Här är Elvins tävlingsträns.
Ja.
Och här är det ett lite annorlunda pelan.
Den är gummi typ.
Yes. Det är i någon slags plast. Jag kommer inte ihåg vad det här bettet heter.
Men det kanske är plast? Gummi, så.
Ja, det finns gummipelar, men då brukar det vara metallkärna.
Ja.
Och sen är det svart gummi runt. Och de är jättetjocka. Så de gillar inte jag, för de är väldigt klumpiga. Det är väldigt få hästar tycker jag som gillar dem. Det här är någon slags plast eller gummi, fast det är vitt.
Mm.
Eller gulvitt är det. Så det är, väldigt, det är ganska smalt, ser du.
Mm.
Framförallt över tungan. Så att det blir liksom en tungfrihet i och med att det är så mycket smalare på mitten.
Det här känns ju rent spontant som att det är väldigt trevligt.
Ja, alltså Elvin tycker om det.
Ja.
För det är väldigt mjukt. Han är jättekänslig i munnen. Så att man får inte ha... Han funkar bra på ett metallbett också. Men Jag vill ha ett ännu mjukare till honom så att han inte blir orolig.
Gummet känns ju trevligare.
Ja, och när andra rider honom så lägger han gärna tungan över bettet därför att han tycker att de är, nästan alla är för hårda i handen. Så det är nästan bara mig han går med tungan rätt med.
Jaha, ja.
Ja, han lägger aldrig tungan över när jag rider, men han gör nästan alltid med andra människor.
Mm.
Och han lägger tillbaka den snällt när de mjuknar, men det är ett sätt för honom att tala om för nu har ni varit för stumma i handen. Så man måste vara väldigt, väldigt rörlig i handen på honom och väldigt försiktig. Väldigt still i armarna så att man inte flaxar med armarna, men sen måste man vara liksom rörlig i fingrarna så att man pratar med honom. Och han tycker om det här gummibettet eller gummipelamet, och sen har jag dessutom bettplattor. Och bettplattorna har jag här därför att det finns en risk att ett pelam har ju rörliga skänklar, ser du? Till skillnad mot kandarstången som har fasta skänklar. Du ser att alla pelamen har rörliga skänklar.
Ja.
Och då finns det en liten, liten risk
att de
kan bli nypta precis i munnipan. Så därför så har jag bettplattor på det här bettet.
Det var väldigt känsligast.
Alltså, han är jättekänslig. Ja. Och väldigt liksom tydlig när han tycker att någonting är fel. Ja. Han kan bli jättearg.
Jag kan se det.
Ja, han har väldigt mycket humör. Ja. En gång skulle jag prova att rida honom på ett rakt tränsbett. Det är jättesnällt.
Ja, alltså
ett rakt
inte.
Tränsbett. Det här är ett rakt tränsbett.
Ja.
Det är oledat att bara ringa.
Ja.
Och han blev skitarg. Han ställde sig på bakbenen och så slog han med framfötterna mot munnen, mot sin egen mun. Så jag klev av mig en gång och gick och bytte träns.
Ja.
Han var väldigt tydlig med att han inte tyckte om det.
Det är ju för sig väldigt bra med hästar kan jag känna som visar.
Men han är jättetydlig. Han är helt oridbar om han har något i munnen som han inte tycker om.
Nej.
Då går han inte ett steg och så kan han bocka och stegra och så.
Mm.
Så att,
det kan ju vara att tänka på för... Jag tänker så här, rent spontant så kanske man hade tyckt att om det var en häst som...
Dumma häst.
Är lite så.
Ja, det finns nog många som tänker så.
Ja, men att man kanske kan titta i vad man har för någonting i munnen på sin häst.
Absolut.
Om de börjar
har jag hört att det har kommit... Jag vet inte om det finns flera, men jag vet att det finns en bettutprovare. Förut har det ju funnits liksom sadelutprovare som provar ut sadlar. Men nu har jag läst och sett en hemsida. Man kan nog googla på det här. Och jag vet flera... elever till mig som har använt den här tjänsten. Och det är en tjej som åker runt med olika bett. Och så provar hon ut bett till hästen.
Jaha.
Och så får man rida på de olika betten. Liksom, kanske provar, de kanske väljer ut tre olika bett som ser ut att passa hästen. Och sen får de rida och känna liksom om det är någon skillnad. Så att man hittar ett optimalt bett till hästen. Och det är ju jättebra, tycker jag.
Och det finns inte först nu, tänker jag.
Nej, det är helt absurt. Alltså förr i tiden, om man tittar på de här urgamla betten, då smidde man ju betten till varje häst.
Mm.
Så att man liksom tittade hur varje häst såg ut i munnen och så smidde man ett häst som passade hästen.
Mm.
Nu för tiden åker man till högt och köper ett
det man
bett.
Tror. Ja. Man vet inte ens hur stor hästen är i munnen kanske.
Exakt.
Utan man
och det går dessutom mode i vilka bett som är liksom populära för stunden.
Det är helt
och samma
absurd.
Med nosgrimmer. När jag var barn och tävlade ponny, då fanns det engelska nosgrimmer. Det är bara en vanlig enkel rem med ett nackstycke. Mm. Alltså en rem. Och sen fanns det remontgrimmer, alltså för unghästar. Och då är det en rem som sitter nedanför bettet.
Ja.
Det var de två som fanns. Ja. Sen kom det, alltså det fanns även de här aschengrimma, de som kallas för snokrem. Men det var jätteovanligt att man red med sådana. Det är alltså en vanlig nosgrimma och sen är en extra rem nedanför. Den som är absolut vanligast nu för tiden.
Mm.
Och det var jätteovanligt när jag var barn. Och så gammal är inte jag, jag är 46. Nu för tiden som sagt så är det den absolut vanligaste nosgrimma. Mm. Att man har två jävla remmar runt näsan på hästen.
Behövs och folk, det?
Nej, det tycker inte jag. Från början, traditionellt, så har jag för mig att den nedre remmen är till för att förr när militärerna hade, då hade de liksom egna träns.
Mm.
Då kanske inte hästarna hade egna grejer utan militärerna hade egna utrustning. Jag är inte helt säker på att det är så här. Men att man, jag har hört det från min tränare från Frankrike, att då hade man det här tränset och om bettet då var lite för stort på den hästen man red så hade man den här undre remmen för att lyfta bettet lite grann så att det inte skulle hänga och fladdra i munnen.
Ja. Okay.
Så att den undre remmen var för att hjälpa liksom bettet att sitta lite mer still. Numer har folk liksom det där för att dra åt och allt möjligt. Man behöver inte det.
Nej.
Vi har så mycket bra grejer nu för tiden. Så att ju mindre grejer du har på hästen desto bättre.
Brukar oftast vara så.
Ja, jag rider ju bara med halsrem ibland på mina hästar. Det går alldeles utmärkt också om man tränar dem ordentligt. Mm. Elvin går jättefint i halsring. Eller på bettlöst. Alltså jag varvar.
Mm.
Jag tränar VM med bara halsring på honom och det går utmärkt. Så lite som möjligt. Men jag får inte tävla i halsring. Det måste jag ha träns på honom.
Jag skulle inte köra trav i halsring.
Nej, kan
Nej.
Jo, jag pratade om bettutprovaren.
Jo,
så. Ja. Ja, så det är ju jättemärkligt att det inte har kommit förrän nu. Ja. Jag tycker att det är jättebra att det kommer.
Otroligt.
Jag hoppas att fler kommer att använda den här tjänsten. Jag tänker... Om man är rutinerad kan man naturligtvis prova in sitt bett själv. Men jag menar, de flesta av oss vet knappt hur hästen ser ut in i munnen.
Nej,
faktiskt.
Lite så. Ja, och jag tänker att det kanske är lite alltså likadant som med sadeln. Att man inte riktigt vet om man behöver liksom fråga.
Nej, exakt. Jag tycker att det är utmärkt. Mm. Så att använd den här tjänsten så kanske ni får hjälp med problem som man inte ens visste att man hade. Mm. Eller så har man ett problem men vet inte hur man ska lösa det. Man kanske inte ens tänker på att det är ett bettrelaterat problem.
Nej. Nej, så kan det vara.
Ja, så att, jättebra. Nåja, vi går vidare.
Ja.
Här har vi ett annat pelan.
Just det.
Det är ett portugisiskt pelan. Ser lite annorlunda ut. Mm. Men, och, det här brukar jag också ha. Nu har inte det några bettplattor på sig för stunden. För att de sitter på det här tränset. Men annars brukar jag ha bettplattor på det här också. För att den inte ska kunna nypa. Här ser jag att det är lite större tungfrihet.
Här är något, här ser det ut som att det är en skruv. Mm. Typ, som
det är det kan man säga. Alltså själva ringen som tygen sitter fast i.
Just det.
Är lös. Alltså eller, den sitter,
säger man att den är ledad,
rörlig.
Kanske?
Ja, ledad eller rörlig.
Ja.
Jag gillar när det är så här. För att jag tycker att det blir lite mjukare kontakt med hästen. Mm. Än när det är som på spränger pelamet.
Ja, här sitter det ju fast.
Liksom. Fast ner till. Så att jag gillar när det är rörligt.
Ja.
På tränsbett tycker jag om när de är mer still. Och på pelam så tycker jag om när de är lite rörligare. Mm. I och med att mundelen är stum. Så tycker jag om när liksom... skänklar och sånt är lite rörligare.
Mm.
Ja, det var alla betten. Eller, det var inte alls. Det var en bråkdel, men vi går vidare.
Men
vi,
ja.
Så att vi hinner vidare.
Yes.
På övre raden då, där hänger det ju showtrans.
Ja.
Deluxe.
Och det ser ut som att det skulle kunna vara nästan samma typ av bett allihopa, va?
Ja, det är mycket stångbett där uppe. Därför att ofta när jag rider uppvisningar så rider jag enhändigt.
Ja.
Och då har jag stångbett. Och sen är det lite tjusigare då. Lite långa skänklar tycker jag egentligen. Jag har inte de där när jag tävlar. Utan bara på uppvisningar.
Men det är mycket krumulurer och design på dem.
Ja, verkligen. Det vänstra där, tränset, det är brunt. Och så har det som en stor... Ja, det är en nosgrimma och ett pannband. Men mellan pannbandet och nosgrimman så går det en lång, en stor platta över nosryggen. Med dekorationer på. Så det ser ju verkligen ut som ett... stridsträns.
Ja, det är hur snyggt som helst alltså.
Det är handsytt i Danmark.
Men jag tror jag har två favoriter här inne faktiskt. Ja. Det är nog det. Och sen,
med plattan.
Ja, plattan. Och sen den där med typ, vad är det, safir eller någonting på?
Ja, det är, de eller? Är väldigt plast. Men, ja, men blåa stenar ser det ut som. Det är lite lustigt att du säger det. För jag har köpt dem vid olika tillfällen. Och jag har köpt dem av olika personer.
Ja.
Det svarta med de blå stenarna. Mm. Det har jag köpt av hon som sydde det. Hon heter Ronja och bor i Danmark och är jätteduktig.
Mm.
Och det är väldigt dekorerat med guldspännen och blåa liksom som safirer. Mm. Och, det är ett V-format pannband och sen går det ner liksom remmar över, över nosen också. Och sen är det en jättetjusig brösta till med massor med blåa stenar. Och det andra tränset med den här nosryggsplattan, det har jag köpt av en annan tjej, men också från Danmark.
Mm-hmm.
Och jag kom på långt senare att det är den här Ronja som har sytt det tränset också.
Är det?
Ja.
Ja,
men sen har hon sålt det till någon som jag sen har köpt av.
Ja,
så det är roligt att du säger att de två är dina favoriter.
Jag gillar hennes design.
Ja.
De är super fina.
De är väldigt liksom stridskonstinspirerade.
Ja, kan man säga. Otroligt vackra faktiskt.
Sen har vi de här keltiska tränsen. Undrar vi inte nämnt dem i förra avsnittet.
Jag tror det gjorde vi kanske.
Ja, de är tillverkade i
de
Portugal.
De är också jättefina.
Men dekorerade av en keltisk konstnär.
Ja.
Så att det är liksom, de är väldigt speciella. Ett i grönt och ett i blått.
Mm.
Fast de är likadana. Så att de har jag om jag ska göra liksom något matchande med två hästar.
Ja, jag förstår.
Det gjorde ju väldigt uppmärksammade och populära Halloween-bilder.
Mm, just det.
Ja, jag och Sofie Linde red på Canador och Färjante inne i stan.
Ja.
Och min goda vän Therese Hübner, jätteduktig fotograf, fotograferade. Och det blev jättefina bilder. Då hade vi sminkat oss, jag och Sofie. Och min sambo hjälpte till att sminka oss. Så att vi hade så här sugarskull sminkning.
Ja.
Ja, klassisk, traditionell mexikansk sminkning. Liksom.
Ja.
Och sen hade vi typ ryska kläder. Så var en vild mix av olika stilar.
Ja.
Typ ryska kläder och sen hade hästarna de här tränsen. Och så hade vi fina portugisiska sadlar. Och så red vi runt på strandvägen och på Östermalm och på Gärdet.
Hur häftigt som helst.
Det blir väldigt fina bilder. Och på andra sidan så har vi också showträns. Men det tror jag också att vi pratade om i förra avsnittet.
Ja, det gjorde vi.
Har 5 stycken uppsättningar som är i stort sett likadana, fast i olika färger.
Jag älskar den i vitt.
Ja. Ett vitt med guld, ett svart med guld, ett svart med silver, ett naturfärgat med silver och ett brunt med guld. Förra sommaren så blev mina hästar inhyrda till ett bröllop.
Just det.
Då skulle Antonia Axon Jonssons dotter, Sofie Mörner, gifta sig med sin flickvän på Lövsta stuteri i Upplands Väsby. Och då hyrde de in mina hästar. För att deras dressyrhästar ansågs för att vara liksom för nervösa för att, för att gå i den här kortegen, eller vad man ska säga. Så Sofie Mörner red på Vaut, min friser då. Sen hade hon sina vad ska man kalla det? Följerskor tror jag hon kallade det. Jag tror inte hon vill inte kalla dem för brudnäbbar. Nej. Tärnor. Så hon kallade dem för sina följerskor, har jag för mig. Och det var då 4 kvinnliga kamrater. Så de red på varsin häst. Och då var det, nu ska vi tänka, det var Vaut som Sofie red. Mm. Och sen var det Ganador och Feriante och Saragateiro och Fai. Har jag för mig. Och så hade vi med oss Elvin också. Men det var hans första uppdrag. Så han fick vara med som reservhäst. Ja. Både han och Feriante, det var deras första uppdrag. Så att jag hade med mig båda två.
Men då hade du liksom den här uppsättningen.
Då hade de 5 likadana tränsen och så 5 likadana sadlar.
Otroligt fint.
Ja, det var jäkligt roligt. Då kom de ner här på gården med Lövstas enorma hästbuss.
De kommer hämta er också?
Ja, som Tinne Wilhelmsson åker runt hela Sverige med. Och hela Europa och hela världen med.
Aha,
antar jag. Så en gigantisk hästbuss. Mm. Så kom de ner med den här på min pyttelilla gårdsplan.
Och jag tänkte, hur kom de igenom?
Ja, det var en jätteduktig tjej som körde.
Ja.
Det var jättekul när hon öppnade. Det kom ut en liten tjej. Eller så liten var det. Men den här enorma hästbussen med Lövstas jättestora logotyp på. Och så lastade vi in alla mina 6 hästar. Och så åkte vi dit. Det var jätteroligt. Det var jättekul att vara med på det här bröllopet. Det var ett fantastiskt spektakulärt bröllop.
Mm. Det kan jag tänka mig.
Ja, det var jättehäftigt. Men då hade de där 5. Och Vaut hade nog plymer, har jag för mig också, för säkerhets skull. Så att han skulle vara extra.
Ja, sådär.
Extra mycket. Ja.
Ja, det är fint. Det är så himla snyggt, tycker jag, med plymer.
Ja, det har jag när jag kör lite extra.
Ja.
Jag och Sara, min elev, vi brukar ju köra ett black and white nummer. När hon rider Vaut som är svart och jag rider Ganador som är vit. Och så har vi svart och vit utrustning.
Mm.
Så att Ganador har svart utrustning och Vaut har vit utrustning. Och så har vi svarta och vita plymer på dem.
Mm. Det är så snyggt.
Mm. Det är väldigt, väldigt himla effektfullt.
Ja, ja, verkligen.
Ja. Sen om vi går tillbaka till den här första arbetsväggen då, eller vad man ska kalla arbetstränsen. Så har jag ju också 2 stycken väldigt fina bettlösa huvudlag.
Ja, just det.
De här kommer från Norge, från ett företag som heter Trollhill Farm.
Okay.
Som syr jättefina. Du ser, de är väldigt så här präglade i lädret och stora fina beslag och grejer. Och de här är typ som sidepull.
Ja.
Och på ett sidepull då sitter det en liten ring på sidan av nosbandet.
Mm.
Så sitter den framför sidstycket. Här ska ringen sitta egentligen. Men jag har flyttat ringen, för att jag vill inte ha ringen där, jag vill ha ringarna längre bak.
Mm.
Så jag har flyttat ner ringarna så att de sitter på hakbandet, alltså baksidan av nosremmen eller vad man ska säga.
Ja.
Och då sitter de liksom en bit bakom sidstycket istället. Och då blir det lite granna samma effekt som en repgrimma eller en bosal.
Just det.
Ja, det trivs jag bättre med, och mina hästar trivs bra med det.
Så men det här rider du på istället för halsringen, tänker jag då?
Ja, eller istället för träns.
Ja.
Alltså istället för bett. Ja. Så har jag ett bettlöst.
Ja.
Och apropå halsringarna så kan vi titta på dem också. Men alltså, båda de här är väldigt dekorerade och fina. Jag har 2 stycken sådana här. Så att de brukar jag använda på lektioner och sådär också. Så att om jag har en häst som är väldigt, väldigt känslig i munnen, så kanske jag har ett bettlöst träns när den går lektion istället.
Mm-hmm.
Så.
Det är i och för sig ganska smart.
Ja, det tycker jag. Istället för att det sitter någon som kanske inte är tillräckligt van och känslig för att hantera den hästen. Så Elvin till exempel, han kan ju gå med sådana här och tycker att det är trevligt.
Mm.
Mina hästar är ju så himla snälla så att de kan ju gå både liksom svårklasslektioner och lära någon att göra piaff och passage och galoppbyten. Ja. Men de kan också gå Elvin går en hel del nybörjarlektioner.
Ja.
Och, med folk som ja, liksom typ knappt aldrig har ridit förut. Och han är jättebussig. Han tar verkligen hand om sina ryttare.
Ja.
Och korrigerar deras fel och sådär. Så har jag hästar, när de har lärt sig rida honom, då kan de få gå över på en häst som kanske inte är riktigt lika förlåtande. Alltså som absolut inte är dum på något sätt. Men om du gör fel så gör hästen fel. Elvin korrigerar. Om du gör fel så gör han rätt ändå, för att han är en bussig häst. Fanny är också sån. Han liksom, jag vet vad de vill. Så att jag gör. De tänkte rätt, men de gjorde fel. Så jag gör rätt ändå. Är han.
Det är otroligt trevligt.
Ja, medans Ganador till exempel. Han är jättesnäll. Han skulle aldrig göra något dumt.
Nej.
Men om folk gör fel, då gör han inte
det som,
någonting.
Nej, precis. Nej.
Gör de fel, då går han åt höger när de styr åt vänster och sådana här grejer.
Ja.
Mm. Galoppera när de ska travar när de ska galoppera och skritta när de ska sådär.
Mm.
Så att han korrigerar inte folks fel.
Nej.
Men han skulle inte göra något dumt.
Nej.
Det är ingen av dem som gör. Kan vi titta på några halsringar också? Nu det behöver vi inte avsluta, men jag tänkte att vi slutar med de trevligaste, höll jag på att säga. Sakerna.
Just det, här är ingen massa med.
Ja, här har vi en hel drös.
Fina.
Det här är en väldigt enkel släphalsring.
Mm.
Den här är från en martingal.
Jaha.
Så jag har tagit bort själva martingalen. Här ser du att det är liksom
fast. Ja, precis. Just det.
Det tycker jag är en jättetrevlig
halsring. En läderrem.
Smal, slät, fin läderrem.
Mm.
Många använder stigläder
till,
som halsring. Mm. Det gillar inte jag, för jag tycker de är alldeles för klumpiga.
Ja.
Eller man kan knyta ett grimskaft. Det tycker jag inte heller om, för jag tycker det är för grovt och klumpigt.
Mm.
Så den här från en martingal tycker jag är en utmärkt första halsring.
Ja.
Jättebra, kan man köpa på alla second hand butiker. Och så tar man bara bort. Här har vi en annan väldigt enkel. Det är en knuten rephalsring. Den
just
kan man också knyta upp, så har man ett bra ledrep.
Ja.
Den är ganska smal. Det som är bra med den här också är att det finns lite extra rep. Liksom, så att du kan justera storleken på den. Om du har en väldigt grov häst.
Mm.
Den här från martingalen, den kan du ju inte ha på en alltför tjock hals.
Men hur jag tänker, när du bara rider i den, ska den gå, ska liksom halsringen gå ända upp till manken på hästen? Eller ska den vara så lång? Eller?
Ja, precis. Den hänger ju, precis. Den sitter ju inte framme vid huvudet.
Nej, men jag tänker så här, ska man kunna alltså ta i den, eller ska den gå så att den liksom är spänd runt magen?
Nej, jag vill kunna lyfta den.
Precis.
Ja, jag vill kunna lyfta den så att jag har åtminstone en decimeter mellan änden på halsringen och manken på hästen, så att säga.
Ja.
Mm. Så vill jag ha, men det är ju en smaksak.
Mm.
Men så att den ska ju inte sitta uppe vid ganaschen på hästen.
Nej.
Men jag kan lyfta den lite grann på halsen. Lite högre upp kan jag använda den om jag vill ha lite högre hållning till exempel på hästen.
Mm.
Men inte allt för högt upp. Du får inte strypa hästen.
Nej. Det är inget bra.
Sen har vi en annan. Den här tycker jag är ganska trevlig. Det här är en flätad halsring i läder. Ja, den är väldigt snygg. Jag tycker att den är lite klumpig att rida med. Och aningen för kort. Om jag har en häst med grov hals.
Just det.
Men det som är bra med den här halsringen är att den har en stor metallring på sig.
Ja.
Så att jag kan longera hästen med den här halsringen.
Mm.
För ofta börjar jag så.
Mm.
Att jag kanske inte rider, utan jag kanske longerar hästen i halsringen till att börja med.
Mm.
Då lär den sig att svänga för tryck och sådär.
Ja, väldigt fin.
Mm. Här har vi en halsring från ett företag som heter Taur.
Det var lite mer designat.
Ja, den är väldigt snygg. Den är svart och sen har den liksom en liten dekorationsplatta.
Har du haft några uppvisningar med halsring?
Ja.
Ja, har det. Ja.
Mm. Jag har ridit uppvisningar på Saragatero. Och då gör jag ju piaff och passage och galoppombyten och piruetter och allt sånt där. Med halsring.
Och i damsadel?
Det har jag inte gjort än. Inte damsadel och halsring än. Men det kommer.
Ja.
Här har vi en halsring som är handsydd.
Ja.
Av en tjej som heter Elin Ekman. Och den fick jag av henne förra året, tror jag att det var. När jag var på Rotbrunna och red på Lusitanofejran. Och gjorde en uppvisning med Saragatero. Den här tycker jag också är jättefin. Här har det varit en tofs, en lädertofs. Men den har lossnat precis. Men annars är den superfin.
Den var jättefin.
Mm. Så den är liksom flätad i infästningarna till ringen och sen är den slät runt om. Så den här tycker jag, det här är en av mina favoriter. Den tycker jag väldigt mycket om. Den är väldigt tunt, fint läder och så är det bra läder i den.
Mm.
Den gillar jag. Yes.
Väldigt snyggt.
Så det var lite olika. Och jag tycker dessutom att man alltid ska ha halsring. Även om du rider med träns så ska man ha en halsring.
Mm.
För om det händer någonting, om hästen skuttar eller något sånt, och man tappar balansen, så är det mycket bättre att ta tag i halsringen än att dra hästen i manen eller i munnen.
Mm. Smart också, faktiskt.
Så jag tycker att det är en jättebra säkerhetsgrej. Plus att man kan träna då på att rida med halsringen, men ändå känna att man har tränset om det händer något.
Det var något för mig.
Så, ja. Nej, men så halsring tycker jag borde vara, ingå i standardutrustningen, till exempel på ridskolor och så.
Ja.
Alla har halsring här hos mig, alltid. Så var det med det.
Så var det med det.
Ja.
Kul.
Dags att avsluta.
Ja, igen.
Ja. Hoppas du har lärt dig massor idag också.
Ja, det har jag verkligen gjort. Ja. Jag är ju inte superkunnig på bett och liksom såna saker, så jag har lärt mig massor.
Vad bra.
Ja. Kul.
Hoppas ni uppskattade det här avsnittet återigen från min sadelkammare då.
Ja, så hörs vi nästa vecka.
Tack för att ni lyssnade.
Tack, tack.
Hej då.
Hej då.
Produceras av I Like Radio.